skiftar mellan lyckan och svårmodet, ljuset ifrån Tyresö.
Hej Tyresöradion, 91,4. Nu följer det 21:a avsnittet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson. Mitt namn är Gunilla Grell Lundgren. I det här programmet berättar Göran om kvinnornas viktiga arbetsuppgifter från mitten av 1700-talet och om lagar och förordningar, till exempel kungörelsen om hur man skulle samla in svinborsten. Smaka på den! Och hur hans far tappade bort sin ko. Välkomna att lyssna. Hur var det med kvinnorna?
Kvinnorna hade en mycket viktig del i det svenska bondesamhället. Det går inte att komma ifrån. Och det ska jag bevisa här genom vissa förordningar och så vidare som har kommit till. Vi vet ju utav arrendekontrakten till exempel att i arrendekontrakten så stod det ju på torparna så stod det ju att torparna skulle göra ett visst mansdagsverk på gården eller på någon arrende eller på någon större gård. Och det stod ju också i dem att kvinnorna skulle göra kvinnodagsarbeten. Till exempel var det 50 stycken per år. Men det blev ju inte så att det blev utslaget i varje vecka, utan ibland så kanske de fick göra 3 kvinnodagsjobb på sommaren någon vecka i höskörden och så vidare. Vissa tider när man inte krävde så mycket jobb ute i jordbruket och det, då blev det ingenting heller. Så att det där blev ju sammanlagt cirka 50 kvinnodagsverken. Bara det visar ju att kvinnan togs med i jobbet. Om man tittar på de här jordbruket på 16 och början på 1700-talet, då skedde det ju inga förändringar i jordbruket, framsteg med jordbruksmaskiner och sånt, utan allt gick i sin gilla gång. Utan när man kommer in till mitten av 1700-talet, då kom ju det här med storskiftena in. Det var ju i april 1757 som Kungliga Majs förordning kom till om att det skulle ombildas de här till storskiften då. Förut hade man ju delat upp gårdarna i samband med arvskiften mellan syskon och så vidare. Så att varje barn fick en bit av den åkerlappen, en bit av den, en bit av skogen och så vidare. Och så blev det att det var små bitar överallt man hade.
Ja, ganska plottrigt blev
det. Det var mycket plottrigt och särskilt vissa delar av landet så var det ju väldigt, väldigt sönderplottrat det här. Och då kom det ju en förordning och det var väl det första egentligen som gjorde att jordbruket började rationaliseras. Det var ju då med den här förordningen. Och sen några år senare så kom det en förordning som gällde samma sak, storskiftsdelningen, och att man borde iakttaga, för att det hände ingenting. Som jag tidigare brukar säga att det tar lång tid för att en förordning ska komma igång, för att vissa ställen där arbetar man ju emot och man gjorde det inte annat för det var tvång på det. Och det kom en förordning 1762 och den lästes ju upp i Tyresö kyrka den 27 november 1762. Då fick Tyresöborna ta del av den och det var ju inte så jävla många i Tyresö som hade någon egen jordbruk, men det fanns ju några byar som var berörda av den här förordningen. Det är Visvas och där är ju fortfarande en massa uppdelningar. Och så Älgö och Gåsö. Jag vet inte, vad jag kan förstå så skedde inga större förändringar någonstans på de här. Möjligtvis på Älgö. För Gåsö, bönderna, de hade ju uppdelat ända in på 1900-talet. En bit här och en bit där. Mm-hmm. Och det likaså är det Visvas. Men vilket fall, det här var inledningen på en modernare jordbruk i Sverige. Och 1766 så kom det om svenska, om det här om spred sjukdomar i besättningarna. Det var ju också ett gissel förr och ingen visste någonting om hur det här skulle vara. Så att då kom det en förordning att de som hade sjukt djur och lät det spridas sjukdomen vidare från det här djuret till andra besättningar, de skulle straffas med 30 par spö i vid kyrkan.
Mm. Fick de veta hur de skulle få bukt med sjukdomarna då?
Ja, så alltså, småningom. Det var väl inte från början, men så småningom kom det agronomer som anställdes och som placerades ut och så vidare. De här kallades för vandringsrättare som skulle lära ut saker och ting.
Vad var det för sjukdomar? Mul- och klövsjuka?
Ja, det var det ju delvis också, men det var ju mjältbrand. Och...
Jaha, oj.
En annan grej som infördes också här på 1760-talet, det var ju lagstadgad fardag. Och det var ju någonting som berörde Tyresö i allra högsta grad.
Fardag?
Ja, och den lagen gäller fortfarande. Och det är vilket dag som ett jordarrende upphör, den 14 mars.
Jaha, far, man flyttade alltså.
Ja, just det. Och den gäller ju fortfarande, 14 mars.
Ja, det såg man på Hudby, var 14 mars.
Så att den kom till 1766, den förordningen. För tidigare hade ju varit en väldigt stor oreda. En del alltså, man slutade vid ett tillfälle. Sen fanns det ju ingenting att tillträda förrän kanske ett halvår senare. Eller var det tvärsom. Så att det här var en väldigt framsynt bestämmelse som kom.
Hur långt innan skulle man säga upp sitt arrende?
Ett år.
Ett år innan, ja. Så kunde man planera i tid.
Ja.
Ja, det var ju precis vad som skedde i Hudby ett år.
Ja, och den här förordningen, den var underskriven av Adolf Fredrik med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, arvinge till Norge samt hertig till Schleswig Holstein. Så att han hade en lång titel, våran kung.
Ja.
Och den här bestämmelsen, den kungjordes i samband med gudstjänsten i Tyresö den 2 augusti 1767. Och det kan man ju säga då att det tog ett tag innan den kom till Tyresö. Det var ju ett helt år ungefär innan bestämmelsen togs tills den restes upp i Tyresö.
Ja. Och när träder den i kraft?
Ja, det hade redan gjort 1766.
Ja, det hade den gjort, men det kunde inte tillämpas för man visste inte om det.
Nej.
Så, ja.
Sen kom det ju flera förordningar på 1700-talet som skulle främja jordbruket och höja standarden på djuren och höja standarden på produkterna.
Hushållningssällskapet har jag hört talas om.
Ja, de kom ju på slutet av 1700-talet.
Ja.
Och har gjort mycket stor nytta under 1800-talet. Men på 1770-talet så kom det en kundgörelse från kommerskollegium där det framgick hur man skulle samla in svinborsten efter slakten.
Oj!
Och sedan sälja den till borstbinderiämbetet. Och man kan läsa här då att länets invånare kan avyttra sin svinborsten till borstbindaren Götse som bodde på hus nummer 6 vid Västerlånggatan. Och han betalade svinborsten med 5 mark kopparmynt för ett skålpund och så vidare. Och då gällde priset oavsett om det var rensat och snyggt eller om det var orensat.
Och du, vi kanske ska nämna, vi har ju pratat tidigare också om hushållningssällskapen, att vi ska påminna våra lyssnare om att de hade en väldigt stor uppgift i att lära allmänheten sköta allting inom sitt jordbruk.
Ja, de kom och betydde oerhört mycket med, för de var de som låg bakom och såg till att det kom ut vandrarrättare och det kom ut, det gjorde också staten i vissa fall. ja, det kom ut kvinnor och så vidare och lärde folk hur man skulle gå tillväga. Och de anordnade tävlingar och på det sättet fick ihop bönderna då. I samband med att man hade en tävling eller en utställning så fick man ju, kunde man också redogöra för nya rön och så vidare som hade kommit inom jordbruket. Och det här ligger ju hushållningssällskapet bakom.
Och de finns ju fortfarande.
Ja, de är kvar, fast de har väl inte samma funktion idag.
Här har jag läst på lite mera. Under första hälften av 1800-talet bildades hushållningssällskap i varje län i Sverige. Och det var en kombination av förvaltningsmyndighet och medlemsorganisation. Till en början så fick de i huvudsak finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter och räntor. Och först i och med att husbehovsbränningen avskaffades fick hushållningssällskapet mer påtagliga resurser att röra sig med, nämligen en femtedel av skatten på brännvinstillverkningen. Uppgiften var att arbeta för jordbrukets, trädgårdsodlingens, skogsbrukets och fiskets utveckling. Hushållningssällskapen anställde agronomer och veterinärer som spred information om husdjursskötsel, odlingsmetoder och redskap. Andra vanliga aktiviteter var försöksodlingar, lantbruksmöten och husdjurspremieringar. Hushållningssällskapen har arbetat inom många områden, förutom jordbruksfrågor, även järnvägsbyggande, start av kooperativa föreningar, banker, försäkringsbolag, lantbruksskolor och verksamhet genom sjukvård. I takt med att samarbetet utvecklades bildades nya organisationer och myndigheter som tog hand om de verksamheter som bland annat hushållningssällskapen var med och startade.
Vi ska ju komma ihåg att det var hushållningssällskapet som startade julmarknaden på Taxinge slott.
Var det det? Vilket år var det? Ungefär. Vilket århundrade?
Ja, det var århundrade. Jag var med där. Yes, 17 år. Jag var inte med första året, men där var min fru med och jobbade.
1940-talet någon gång då?
Ja, det måste vara senare. Men i vilket fall, jag stod där ett året efter och skar upp lax i skivor.
Jaha.
Tunna laxskivor.
I Taxinge?
I Taxinge. På julmarknaden. Ja.
Hörde du, de här tävlingarna, hade man plöjningstävlingar då också?
Man hade plöjningstävlingar, ja det hade man säkert. Man hade, men mycket gick ut på mjölkningstävlingar och sånt här.
Snabbheten eller
ja,
kvaliteten?
Hur duktig, ja, det var nog snabbhet och hur man bedömde dem, det vet jag inte. Jag aldrig... Jag har aldrig ställt upp på någon.
Nej, inte jag heller.
Nej. Ja, i vilket fall. Men det var ju inte alltså bara grisborsten man tog tillvara. Utan man var angelägen om att främja får- och getaveln. Och det här gällde ju då import av avelsdjur för att få upp en bättre kvalitet. Och höja då kvaliteten på ullen. Och på slutet av 1700-talet då så infördes ett ekonomiskt bidrag till som skaffade mekaniska maskiner för spånad av ull och bomull. Man gick in med bidrag också för att främja det hela. Ja, kvinnorna var då väldigt, väldigt viktiga i jordbrukssamhället ju. Förutom att det skulle stå för mathållningen skulle det vara med vid slakten. Och vid slakten då skulle vara de som skulle ta hand om blodet. De skulle ta slaktdelarna som skulle saltas in. Man skulle rälsa fjälster och man skulle göra korv. Och om inte alla vet vad fjälster är, det är väl samma sak som tarmar. Mm. Och allt det här tarmarna använder man ju då och stoppa till korven ju.
Hör du, falukorven som är lite tjockare, vad hade de för kor?
Ja, det kan man då fråga sig.
Det kanske aldrig var fjälster. Nej. Eller också spände man ut den.
Ja, jag tror inte det var. Ja, alltså det fanns väl möjlighet, men det behövde ju inte vara från korna just, eller från grisarna då. För det här är ju de flesta fjälster då, som används, det var ju ifrån grisarna. Och de här kvinnorna också, de skulle ju sköta om all saftning och syltning av bär och frukter. Och de skulle ju, som vi har pratat, vara med vid linberedningen. Och det här med hullhanteringen och spinna och sånt. Och de skulle ju sköta mjölkningen. Det var ju kvinnojobb och det var ju handmjölkning som gällde här på 1800-talet. Och 17. Och de skulle ju lappa och stoppa alla strumpor och sånt. Man stoppade ju alla hälar som gick sönder. Och kunde man sy så sydde de ju nya kläder om de kom åt. Och vävde gjorde man ju. Sen hade de här torparfruarna, de skulle ju göra de här dagsverkena som vi gjorde. Kvinnodagsverkena. Och som det står också i arrendekontrakterna, så skulle man leverera smultron, lingon, blåbär och vildhallon till godset eller till gården man då gjorde dagsverken till. Men oftast var de här bärna, det var till gården förstås. Alltid till grevinnan på gården som skulle ha smultron och hallon och det här. Och det här jobbet, det var ju så att det fick ju hela familjen hjälpas åt att plocka smultron och få ihop. Det var ju, ibland undrar man hur man kunde få ihop så mycket smultron.
Ja, de är så små.
Eftersom man slog med lie, man skötte jorden på ett annat sätt än vad man gör idag. Det växte smultron i dikeskanterna förr i tiden. Man gick och slog dikeskanterna med lie och så vidare. Så att det växte mycket mer smultron än idag. Idag är det inte säkert att alla ungar har ätit smultron ens en gång. Men vilket fall som helst, det här var ju jobb. Sen fanns det ytterligare ett jobb som pigan på gården skulle göra. Hon låg ju i kökssoffan ofta. Så att hon skulle vara först uppe på morgonen innan alla andra och elda i köksspisen. Och se till att frukosten var färdig när det övriga på gården började sin dag. Hon skulle ju också då vara med ute och jobba i skördarbetet. I höet och spannmålsskörden och så vidare. Och hon skulle hjälpa till vid tröskningen många gånger. Och plocka undan borset och det här, agnarna. Eller halmen. Men inte nog med det att hon var ute då. Hon skulle ju springa hem mitt under skördarbetet och hjälpa till i köket och laga lunchen och eftermiddagskaffet och middagen. Det var ju hennes jobb också. Det här var ju så att gubbarna, de tog ju ofta en siesta när de hade ätit lunchen. Men då skulle de här pigorna, då skulle de diska och fixa i ordning i köket för att sedan vara med igen.
Oj, vilket liv.
Ja, de hade ju ett mycket jäklare jobb, pigorna.
Det var ingen arbetstidslag som gällde där inte.
Jo, arbetstidslagen var att de skulle jobba.
Dygnet runt.
Ja.
Men hur vaknar de på morgnarna? Jag tycker de skulle vara så trötta så att...
Ja.
De fick lära sig att vakna helt enkelt.
Just det. De låg så jädra dåligt i kökssoffan.
Ja, de låg inte ensamma heller.
Nej, ofta var de ju två pigor.
Ja.
Låg skavfösters.
Ja. Oj, oj, oj.
Så att det var nog... Så att säga, kvinnojobbet, de hade, det var en, kvinnorna var viktigt. Och vi har ju också sett då att många då som blev änkemän, de gifte ju omgående om sig igen.
Mm.
I många fall, både Tyrus och överallt, så var det ju så att man fick ta på någon tjej som hade, inom parenteset, eller citationstecken, ett oäkta barn. De tog ju gärna jobb ute på gårdarna. Där fick barnen följa med och så vidare och kunde bo och fick mat och allting och blev på det sättet omhändertagen. Så att det finns ju de bönder och det och torpare som har gift om sig två och tre gånger ju när de har blivit änkemän.
Så kvinnorna, de tog stryk först då?
Nej,
i många fall.
En del fall,
ja.
Det är precis som idag att en del går före en del,
ja.
Men när det hände så var det ju tvunget. Och blev kvinnan däremot ensam på gården, så var det ju ofta så att antingen slutade hon ju eller blev det något av barna som tog över och hjälpte och hon bodde kvar. Men om gubben då, så blev det ju ofta att de gifte om sig med den som kom dit. Ett annat intressant, det är ju tycken som kom in i bilden också. Jag kan väl säga då att varför jag tycker det är intressant, det var ju så att när min far kom till Tyresö 1929 så var det ju så att han hade ju ingenting, djur och maskiner. Och den som slutade då hade ju auktion oftast. Och då kunde man ju köpa in djur och maskiner på den. Nya arrendatorn var ju inte ensam som var intresserad av nya djur och sånt. Så han måste ju konkurrera med andra som var ifrån socknen eller utsocknes. Så att det gjorde ju det att farsan han fick ju åka. Han hade cykel så han cyklade ner till Västerhaninge. Till en gård där. Köpte sig en ko. Till Belända hette gården i alla fall.
Vad och hette den? Belända?
Belända.
Belända.
Sen när han skulle cykla han ju hem med den här kon. Ibland gick han och ibland cyklade han. Och det gjorde ju det att när han kom här till Gudeå så blev han osäker på vägen. Så att då band han kon i ett träd där vid Gudeå och ställde cykeln där. Och sen tog han och gick och rekognoserade hur han skulle ta sig vidare. För man måste ju komma ihåg att farmin, han var ju helt ny i Tyresö då.
Ja,
han hade ju inte varit i Tyresö. Han kom ju ner från Småland.
Ja.
Så att han gick och, då, och hittade så småningom då hur han skulle gå. Han kommer neråt då. Hästtagskärr där. Så gick han ju tillbaka. Då var det mörkt. Så då höll han ju inte på att hitta cykel och ko istället. Men i vilket fall så kom han ju hem med de här grejerna. Med den här kon så småningom. Efter en väldigt lång dag. Alltså, det visar ju bara det att man fick åka långa vägar. För att det var ju inte auktion i varje gårdby så att säga. Utan han var tvungen att åka till Västerhaninge för att få tag på en ko.
Ja, gjorde han det i flera omgångar?
Ja, han åkte och cyklade. Men jag vet just om det här med konen. För han köpte på Belända. För han pratade just om att han hade så svårigheter att hitta kon sen efteråt. När han hade bundren i skogen där. Att äga en cykel då på 1920-talet, det krävde ju tillstånd.
Oho.
Det,
ja, det var ju registreringsnummer på cyklar förr i världen.
Ja, och då fick man begära ett tillstånd utav polisen. Så här såg ett sånt här polistillstånd ut.
Jaha, Stockholms polis står det tryckt på blanketten, Trafikbyrån. Lantbrukaren Helge Magnusson har denna dag anmält sig såsom ägare av en velociped och för denna tilldelats nummer 191 221 Stockholm i polisens trafikbyrå den 6 december 1930 och sen har en poliskommissarie skrivit under det, jag tycker det står Holm, och längst ner så är det tryckt utan avgift står det.
Just det.
Observera föreskrifterna i Kunglig Majts stadga om trafiken och vägar och gator den 15/6/1923 samt överståthållarämbetets trafikföreskrifter för Stockholm med där i gjorda ändringar.
Nu kan jag inte säga vad det stod i de årtalen i alla fall, men 1910 års trafikbestämmelser. Trafikreglementet. Där står det att velociped får ske endast på körbana och inte på väg som endast är avsett för ritt. Att velociped inte tillåtet på vissa gator, och här står en massa gator uppräknade.
Det är en liten bok, ett litet häfte.
Och att den som färdas på velociped ska åka långsamt. I långsam fart, dels vid gathörn men även där trängsel förekommer och vid gångbana. Och att med långsam fart menas en hastighet som inte är större än en vuxen man med raskt takt kan följa cyklisten. Och det där är trafikbestämmelserna, det gäller ju också hästar och så vidare ju. Så att det står ju där till exempel, kuskar och ryttar var det förbjudet att köra eller rida fortare än i gående eller skritt på ett antal gator i Stockholm. Och i den där så finns ju alla de här gatorna uppräknade också. Så att det finns ordentliga föreskrifter om hur man får gå tillväga.
I moment 12 i den här lilla boken så står det, ingen får stanna med häst eller åkdon framför gatumynning eller i gatukors, eller så långt fram i gatuhörn att hinder eller olägenhet därav kan uppstå för dem som skulle köra om hörnet eller att gångbana stänges. Det är som det är idag. Fast vi har inte så många ord kanske.
Nej, fast idag får man ju köra mot, eller kommer att få köra mot enkelriktande cykel.
Cyklarna, ja. Vansinne tycker jag. Men, och här står det vilka gator det gäller också. Gatorna är uppräknade. Och det står var de ligger. Fredsgatan, Drottninggatan söder om Tegnersgatan och Södermalmstorg. Jaha, jag förstod inte. Men ändå.
Ja.
Och den där var från 1910.
Den var från 1910, den där. Ja.
I det här programmet har Göran Magnusson bland annat berättat om kvinnosysslor, lagar och förordningar som i viss mån gäller än idag. Gunnel Agrell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Fortsättning följer. Hej då! Vi skiftar mellan